Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Det är juli 2017. I en solstol på Kreta ligger Karin Eriksson, till vardags politisk reporter på DN. Hon försöker njuta av sin semester, men något har börjat störa den där sköna känslan av långa lediga dagar. Hon vänder sig till sin man som ligger i solstolen bredvid och funderar högt.
Den här historien om Transportstyrelsen, tror att vi behöver man förstå den? Man kanske måste sätta sig in i den.
Och när den här tanken väl har slagit rot så går det inte att låta bli.
Och så fick jag ju börja sitta och läsa på lite, surfa lite. Och försöka förstå vad det var som var så allvarligt där hemma i Sverige.
Det är en scoop.
Jag heter Alexandra Urismanotto.
Ja, god eftermiddag och välkomna hit.
Löfven om Ågrenfallet. Väldigt allvarligt.
Det är en rad frågor som väntar på svar och jag har med mig Karin Eriksson som är politikreporter på DN. Vad är den viktigaste frågan till statsminister Stefan Löfven tycker du?
Regeringen fick information om myndighetens lagbrott men reagerade inte.
Sen är det naturligtvis så att alla frågor som har hur har regeringen fått veta, när fick Stefan Löfven veta, när fick andra ministrar veta, hur har regeringen agerat och varför har egentligen inte mer, så många åtgärder vidtagits för än nu.
Frågorna om skandalen som Löfven måste besvara.
Du är van politisk reporter. Varför behövde du läsa noga för att fatta?
Nej, men det var nog att semesterhjärnan var på. Och vad jag behövde förstå var, är det här en allvarlig historia? Ligger det någonting i det här? Har det verkligen hänt någonting? Eller är det bara buller och bång formalia? Och någonstans så började jag förstå att det här är en riktig kris. Och då kommer jag också behöva hantera den som politisk reporter.
Då kör vi.
Ja, det här är Sandra Löv.
Jag har ett förslag.
Min producent.
Okej. Jag tänkte så här, kan inte du och jag med hjälp av de artiklar som DN skrev under de här sommarveckorna gå igenom de här exakt samma sakerna som Karin precis har berättat att hon behövde läsa in sig på under sin semester. För jag tänkte att det kommer ge en bra skjuts in i det här med regeringskrisen.
Ja, men det var bra. Vi har ju redan berättat om den första delen av det här skopet som Kristoffer Stadius, min kollega, han hade ett skript där som plingade till i hans telefon.
Vi kör en tidslinje igen. Tycker det känns effektivt. Fredag 14 juli 2017. DN avslöjar att driften togs över av dataexperter i Tjeckien och Serbien som aldrig säkerhetskontrollerats.
Onsdag den 19 juli 2017.
DN avslöjar att bland Transportstyrelsens röjda uppgifter fanns information som gör det möjligt att spåra och registrera personer som har hemliga adresser och som lever med skyddad identitet. Dagen efter, torsdag 20 juli 2017, DN avslöjar att polisens hemliga brotts- och misstankeregister legat åtkomliga för obehöriga.
Och sen då, fredag 21 juli 2017.
DN avslöjar att Transportstyrelsen, trots åtgärder, fortfarande har mycket dålig it-säkerhet. Av 11 uppställda krav blir det underkänt på 10 enligt en intern rapport.
Och det här är alltså ett halvår efter att man har uppdagat den här ursprungsproblematiken internt.
Alltså vid det här laget så har hela den här historien pågått i 2 år.
Ja.
Och i samma veva här så inrikesminister Anders Ygeman uppger då att han hade kunskap om Transportstyrelsens säkerhetsbrister redan i januari 2016.
Ett år innan generaldirektör Maria Ågren fick sluta.
Men infrastrukturminister Anna Johansson, fick informationen först den 9 januari 2017.
Och för att vara extra tydlig här, hon är den minister som har ansvar över Transportstyrelsen.
Yes.
Så Ygeman håller på informationen kan man säga, mot sina regeringskollegor.
Vi kommer höra mer om det.
Lördag 22 juli 2017.
DN avslöjar att svenska statens hemliga agenter inom polis, Säpo och försvaret på uppdrag i Sverige och utomlands kan ha röjts genom IT-skandalen på Transportstyrelsen.
Det här är nästan det största avslöjandet.
Ja.
Bara att vi har hemliga agenter. Det är ju för mig nästan ett avslöjande.
Och jag känner bara så här, vad avslöjade inte DN den här veckan? Det är verkligen, varje dag är det en jättestor nyhet som kommer ur det här första skopet liksom. Så det är ganska mycket som reporten Karin ska läsa in sig på och förstå.
Det är reporten Mikael Holmström som har skrivit flera av de här artiklarna. Efter Kristoffer Stadius första skop den 6 juli går Mikael igenom förundersökningen från Säpo. Och sen följer en hård arbetsvecka.
Ja, det är ju väldigt intensivt. Jag tittar i min almanacka efteråt. Jag finns inte en anteckning i almanackan för de här dagarna. Allting för är ju liksom ett stort svep.
Kan vi inte bara titta? Du har din kalender med dig.
Nej, ja, den är ju helt tom de här dagarna. Jag har ju bara hållit på. Jag har liksom, det här har varit, jag har gått hand i mun så att säga hela tiden.
Det brukar finnas anteckningar.
Ja, du ser det ut annars varje vecka. Så det kändes väl som att vara en torktumlare kan man säga.
Vi är framme vid söndagen den 23 juli 2017. Karin Eriksson är på väg hem från semestern.
Sen blev det ju faktiskt så att jag hann inte komma till redaktionen, utan redan på söndagen när vi sitter i bilen upp till Stockholm, då ringde de från redaktionen och då hade hela historien nått det här. Det som ibland händer på en helg, vi har haft stora avslöjanden, den här uppgiften om att hemliga agenters identitet kunde ha röjts, hade kommit ut och ingenting hände riktigt. Och vad man behöver då är ju ibland en kommenterande röst, och då visste de ju att jag var på ingång, så kunde jag inte lika gärna svara på några frågor redan nu. Då var det skönt att jag var mentalt förberedd kan jag säga, så att vi stannade väl bilen kanske vid McDonalds i Oskarshamn eller något sånt, och så skrev jag ner 5 frågor och 5 svar och så vidare.
Besvärligt läge för Stefan Löfven. DNs politikreporter Karin Eriksson svarar på 5 frågor. Vad behöver Stefan Löfven göra? Vad har hans tystnad under de senaste veckorna betytt? Kommer han att sparka infrastrukturminister Anna Johansson? Hur allvarligt är hotet om misstroendeförklaring? Hur stor är skadan? Granskningen har bara börjat.
Många frågor här som väntar på svar. Vad är den viktigaste frågan till statsminister Stefan Löfven tycker du?
Jag tycker att en väldigt viktig fråga är att detta myndigheten har känt en press på sig att fixa det här systemet snabbt. Det är något som har uppgivits i förhören som har kommit ut.
Måndag 24 juli.
Och vad hände då? Nej, men då kallade ju Stefan Löfven till presskonferens.
Karin sände DN-TV från presskonferensen tillsammans med reportern Mats J. Larsson.
Och nu återstår att se hur Stefan Löfven klarar den här presskonferensen. Han har nyligen fyllt 60 år och haft en del lediga dagar uppe i Öviks-trakten. Men nu är han tillbaka i Stockholm och har jobbat här inne i Rosenbad under dagen.
Han behövde ju omvandla alla de här frågetecknen till utropstecken och ta kommando över situationen. Och det både gjorde han och gjorde han inte.
Jag kommer idag att informera er om ärendet och de åtgärder som har vidtagits. Och syftet med den här pressträffen är självfallet att ge er en så bra bild som möjligt av vad som har hänt. Det som har skett i Transportstyrelsen, det är ett haveri, det sa jag igår och det står jag för. Det här är synnerligen allvarligt. Det har skett i strid mot lagen. Det har utsatt både Sverige och svenska medborgare för risker. Och åtgärder för att minimera skadorna har pågått med full kraft sedan det här lagstridiga agerandet upptäcktes.
De redogjorde mycket, mycket utförligt för vilka olika åtgärder som man vidtagit för att förhindra att information läckte ut. Och det var, den delen av den presskonferensen var faktiskt ganska förtroendeingivande som jag minns den.
Transportstyrelsens tillförordnade generaldirektör Jonas Bjelvenstam.
Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till outsourcing av IT-drift på Transportstyrelsen, säga någonting om min bild av händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag.
Säpochefen Anders Thornberg.
I maj 2016 så meddelar Säkerhetspolisen sina slutsatser av tillsynen till Transportstyrelsen. På en övergripande nivå så kan slutsatserna beskrivas som att det fanns brister avseende Transportstyrelsens analys om vad som är skyddsvärt i deras verksamhet.
ÖB Mikael Budén.
Vi ser självklart allvarligt på det som har inträffat. Information som omfattas av sekretess ska aldrig komma på avvägar.
Det kändes som att nu har myndighetsverket tagit det här på allvar. Det läckage som kan ha hänt, det har vi varit. De sa ju också att det finns inga indikationer på att det har uppstått någon skada. Men sen kom ju en del till av den här presskonferensen.
Och med det så tror jag vi kan lämna ordet fritt.
Det gäller ju Stefan Löfven och när han hade fått information och hur han hade fått information och av vem. Och hur informationsflödet kring den här historien hade fungerat i regeringskansliet under alla de månader som det ändå hade funnits kunskap någonstans i regeringskansliet. Mm. Och där var det ju, där lyckades han ju inte alls lika väl med att med pondus och självklarhet svara på frågorna.
Hur kan det vara möjligt att en sak som du nu beskriver som ett haveri och som alla här säger att det är mycket allvarligt och så vidare, även om det kanske inte har lett till någon skada vad man vet nu, att den ansvariga ministern och du inte känner till det förrän i januari i år?
Det är en stor skillnad, kan ju vara en stor skillnad mellan hösten 2015 och våren 2017. Under hela den här tiden pågår tillsynsärendet. Under den tiden pågår förundersökning. Och det är klart nu när förundersökningen är helt komplett, nu har vi den klar. Nu har vi de svar i den undersökning och den utredning som leder fram också till det strafföreläggande för generaldirektören. Så nu har vi hela svaret, alla pusselbitar.
Där och då var det ganska obegripligt varför det hade tagit så lång tid och varför andra ministrar inte hade informerat honom. Det var det ena. Det andra som jag fortfarande tycker är kanske en sak som är graverande för regeringen, det var ju det hål som fanns mellan den 19 januari och det här var då den 24 juli och kanske veckorna i juli när hela den här historien rullades upp av Dagens Nyheter. Det var ändå ett halvår när Stefan Löfven hade informationen och när man inte informerade oppositionen utan ganska mycket hade locket på. Den här rättsprocessen som Stefan Löfven sa att man ville avvakta. Även efter det så åkte han ju på en turné ut i landet och låg i solstolar och testade hängmattor. Det gav ju ett intryck av, om jag ska formulera mig försiktigt, det gav ett intryck av mörkläggning.
Efter avslutad sändning för DN-TV skriver Karin Eriksson sin analys av presskonferensen.
Analys. För Socialdemokraterna som planerat att gå till val på slogan som trygghet i en ny tid är läckaget från Transportstyrelsen mycket besvärande. Osäker och otidsenlig är två milda omdömen om myndighetens hantering av hemliga uppgifter. Tre ministrar har dragits in i härvan. Två av dem betraktas ofta som regeringens starkaste kort. Så vad kunde regeringschefen göra för att dämpa skadorna när han på måndagen mötte medierna i sällskap av ledningen för Säpo, Försvarsmakten och Transportstyrelsen? På flera punkter gavs faktiskt lugnande besked. Löfvens beskrivning av informationsflödet på regeringskansliet ingav inte lika stort förtroende. Många frågetecken återstår att rättas ut.
Tisdag 25 juli.
Ja, sen trappades det upp därför att då extrainkallades utskotten i riksdagen. Justitieutskottet och försvarsutskottet hade alltså möten.
Är det vanligt?
Nej, det är inte alls vanligt mitt i sommaren. Det är jätteovanligt.
Det är nu som Karin Eriksson börjar förstå att det här verkligen är en allvarlig politisk affär. Hon står i det tjusiga gamla östra riksdagshuset och ser inrikesministern och försvarsministern komma ut från sina respektive utskott.
Ja, vi fick ju information om det här ifrån justitie och ifrån representant för näringsdepartementet.
De såg så himla skärrade ut.
Och utifrån det då så bedömde ju vi att det fanns en bredare informationsspridning då om detta.
Och det här är ju personer som inte är så enkla att rubba ur sina cirklar, kan man säga.
Så du trodde att det här fanns till exempel hos Hanna Johansson också?
Ja, vad jag trodde och inte trodde, det är liksom inte intressant, utan jag bara konstaterar att vi fick det här från näringsdepartementet och ifrån justitiedepartementet.
Peter Hultqvist, betongklossen, stadig, lugn.
Du trodde, bara så jag förstår nu, du trodde att statsministern hade information om det?
Jag tänker inte säga någonting om det, utan bara konstaterar att vi fick den här informationen ifrån de här departementen. Och jag förutsätter ju då naturligtvis att det finns en bredare information kring detta.
Anders Ygeman har också en förmåga till lugn i krisen, väldigt uthållighet, men också ganska glad för det mesta. Och han var inte glad. Så för mig var det under de timmarna som jag förstod att det här är en politisk affär av rang, och att de här personerna ser att deras politiska karriärer är i fara. Redan då var ju Anna Johansson, som ju hade uppträtt tidigare, då var det infrastrukturministern. Det visste man att det fanns ett starkt stöd i riksdagen för en misstroendeförklaring mot henne, eftersom både Vänsterpartiet och de borgerliga hade närmat sig den tanken. Men här såg man att det fanns två ministrar till som var i farozonen, och det är väldigt mycket för en regering. Det blev en väldigt, väldigt allvarlig affär i det läget.
Alexandra, jag måste erkänna, när jag vet att du är en riktig sån här politiknörd.
Ja.
Men jag, när det kommer till politik, så har jag ett ganska kort koncentrationsspann.
Ja, du är inte ensam.
Jag blir som ett stort barn. Det är som om det är som alla inblandade personer till slut blir en och samma kostym. Så jag tänker så här, kan vi komma åt det här på något sätt? Kan vi förtydliga...
Det finns ju de som kan.
De inblandade.
Jag tänker att vi frågar Eva Stenberg. Be henne förklara lite. Hon är DNs politiska kommentator och brukar analysera inrikes- och säkerhetspolitik för DNs räkning. Jag tror att hon är rätt person att ge oss summeringen av nyckelspelarna här. Är du redan trött nu eller orkar du lyssna på henne?
Okej.
Jag lovar att du kommer gilla Eva.
Shoot. Och då tycker jag vi börjar med statsminister Stefan Löfven.
Stefan Löfven är socialdemokraten som blev en motvillig statsminister. Han blev partiledare i brist på andra. Och han blev en stabil partiledare som glimmar till när det är kriser. Fast först när han förstår att det är en kris. Han är inte spirituell eller entusiasmerande, utan rent av en smula fyrkantig kan man säga. Men han har ändå en uthållighet som är ganska beundransvärd. Och en förmåga att vara lugn i akuta kriser och att se de taktiska och strategiska möjligheterna.
Inrikesminister Anders Ygeman.
Ja, Anders Ygeman var ju en stjärna på uppgång i politiken fram till Transportstyrelseaffären. Han var vänstersocialdemokraten som hade formats i Stockholmspolitiken och sen fick ta över de hårda frågorna och visa sig vara en jäkel på att svinga den politiska batongen och göra utspel efter utspel, både under flyktingkrisen och när det gällde kriminaliteten. Men när det gällde Transportstyrelsen så han såg inte potentialen i vad som höll på att hända, och trots att han hade sannolikt regeringens skickligaste statssekreterare så lyckades hon inte göra det heller. För annars hade det här haft en helt annan utgång, Transportstyrelsen, om de hade förstått redan hösten 2015 vad det var som höll på att hända.
EU- och handelsminister Ann Linde.
Ja, för hon var statssekreterare till Anders Ygeman under den här perioden när han har känt till det.
Hon blev minister efter, eller liksom under den här historien pågick.
Ann Linde är en mycket erfaren socialdemokratisk politiker. Hon var länge internationell sekreterare, reste över hela världen. Alla kände henne, man kunde stöta på henne. Var man i Peking på ett besök på ambassaden så var Ann Linde där. Och sen var sak gällde Moskva och så vidare. Jag hade ju trott hon skulle bli kabinettssekreterare åt utrikesministern. Kanske hade hon också trott det. Men istället hamnade hon då hos Anders Ygeman med krishantering. Och hanterade väl flyktingkrisen och rätt mycket habilt och hade ett starkt kontaktnät, men förmådde inte att se och ställde rätt frågor när det gällde den här säkerhetsskandalen, trots att det då fanns väldigt allvarliga tecken så ställde hon aldrig följdfrågorna. Kanske var hon mitt uppe i flyktingkrisen, eller kanske så var hon helt enkelt inte tillräckligt skicklig.
Försvarsminister Peter Hultqvist.
Ja, det här är en vänstersocialdemokrat och gammalt kommunalråd från Borlänge. På något sätt urtypen av en socialdemokratisk pamp. Men som gör en stor succé, åtminstone till en början, i försvarssektorn. Som byggde upp ett starkt förtroende bland försvarsanställda och försvarspolitiker genom att på sitt något kärva och buttra sätt konstatera brister som fanns och hot i omgivningen och sådär. Så det är en person som har ett Det är en av regeringens mest trovärdiga ministrar.
Är det just för att han har den här pampiga utstrålningen? Eller?
Ja, det är mycket män i den där sektorn, så kanske det spelar in. Men det var väl också så att han var ganska redig och tydlig med vad han ville och vad han sen gjorde. Men han har namn om sig att tala med alla. En av hans bästa vänner i världen i det här samarbetet som alla ministrar gör, det är en sannfinländare som brukar säga att han pratar, sannfinländarnas försvarsminister, pratar mer med försvarsminister Peter Hultqvist, socialdemokrat, än med sin egen mamma.
Infrastrukturminister Anna Johansson.
Hon är en väldigt stark person i det socialdemokratiska partiet. Hon är en stark göteborgspolitiker, men som inte har fått något kanske starkt genomslag i den svenska politiken som Anders Ygeman och Peter Hultqvist fick, som ju var de två mest populära politikerna nästan. Anna Johansson var inte en så populär politiker, men en betydelsefull socialdemokrat. Det är väldigt svårt att förstå hur hon tillsatte sin statssekreterare. Så han fick ju avgå innan det här exponerades, Erik Blomander. Men han satt ju under tiden. Det var ju han som var så mycket på resa. Vi skrev ju i Dagens Nyheter om hans kvitton och hotell. Och han var ju ute och reste nästan hela tiden. Och sen ska han samtidigt styra de här stora tunga myndigheterna som ligger under infrastrukturministern. Där Transportstyrelsen är en myndighet då, som är otroligt viktig för samhällsekonomin. Det görs massor av affärer med fordon i Sverige. Men det betalas in jättemycket skatt till staten som är viktig. Polisen måste ha trafikregistret fungerande för att kunna slå misstänkta bilar och fordon. Och det är otroligt viktigt både för samhällsekonomin och säkerheten att det där fungerar. Och det är väldigt konstigt, hon verkar ha varit nästan omedveten om den stora betydelsen för säkerheten som det här registret hade. Och det gällde ju även hennes statssekreterare. Så att hon har uppenbart inte tillsatt rätt person eller som har hanterat det här och som har informerat henne om det. Och därför blev det ju en bitvis lite plågsam upplevelse i konstitutionsutskottet. Att det var så mycket som hon inte kände till, så att säga.
Eva, du hade rätt.
Eva Stenberg, DNs politiska kommentator.
DN Scoop.
Det har gått lite mer än 2 veckor sedan Dagens Nyheter publicerade scoopet om Maria Ågren. Flera avslöjanden har gjort att statsministern nu håller en presskonferens för att bedyra att läget är allvarligt, men under kontroll. Men den politiska oppositionen har samlat sig och alla väntar nu på deras nästa drag.
Alliansen, vilka var inblandade den här sommaren 2017?
Eva Stenberg igen.
Anna Kinberg Batra, hon hamnade i den paradoxala rollen att hon var Reinfeldts favorit till att bli moderatledare. Och hon var verkligen en ny moderat i hans fåra, en liberal moderat. Och sen fick hon då den historiska uppgiften att föra sitt parti starkt till höger, göra upp med en stor del av Fredrik Reinfeldts politiska arv i en väldigt turbulent tid och i ett parti som blev mer och mer högljutt och splittrat. Sen har vi Jan Björklund, den ständiga överlevaren, svensk politiks gubbe i lådan som alltid hoppar ut och säger någonting slagkraftigt och agerar. Han är den partiledare som har varit med längst, undantaget Jimmie Åkesson, men som har suttit i lett ett riksdagsparti längst. Ständigt energisk, driver ständigt sina frågor som framförallt är skolpolitiken men också försvarspolitiken. Och det är också intressant i den här historien att han länge har brunnit och är väldigt intresserad av försvar och säkerhetsfrågor. Han tillhör Liberalerna och han har under även den här perioden ett hot, ständigt hot liggande om att bli avsatt. Och sen har vi Ebba Busch Thor som var ganska nyvald som Kristdemokraternas ledare. Hon satt inte i riksdagen, men hennes parti hade gått fram ganska hårt. Och först vält decemberöverenskommelsen och sen hade hon börjat säga att vi ska välta hela regeringen, vi ska lägga fram en gemensam budget, vi ska ta över. Och då blev ju också Transportstyrelsens skandalen en möjlighet att börja välta den här regeringen på riktigt. Att säga att nu ska vi ta över, nu ska vi visa dem, nu ska vi gå från ord till handling. Och sen den fjärde personen i det här är ju centerledaren Annie Lööf då, som är en mycket strategisk och långsiktig partiledare med en agenda att komma till makten men göra det under rätt förutsättningar och på rätt sätt.
Eva Stenberg, DNs politiska kommentator.
Ska vi gå tillbaka till regeringskrisen nu i juli 2017?
Ja, för nu har alliansen tagit initiativet. De fyra borgerliga partiledarna kallar till presskonferens och Moderaternas Anna Kinberg Batra tar ordet.
Under de senaste dagarna har vi i alliansen begärt och kallat att de ansvariga ministrarna har kommit till riksdagen för att redogöra för hur regeringens ansvarstagande har sett ut för och under den här krisen. Det har inte gett tillfredsställande svar. Och därför har vi efter mötena i riksdagen igår gjort en samlad bedömning, och det är den vi står här och vill presentera för er idag.
Onsdag 26 juli 2017.
Den landar i att vi från alliansens sida tillsammans vill väcka misstroende mot de tre ansvariga statsråden för brister i ansvarstagandet i samband med säkerhetskrisen. Och det handlar då om Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.
Karin Eriksson om alliansen.
Det var ju en grupp med som kunde luta sig tillbaka mot många år av borgerligt samarbete, men det senaste halvåret hade sannoliken inte varit särskilt lyckat.
För att förstå vad Karin menar backar vi till den 19 januari 2017.
När det kom ett litet kort kommuniké om en ny TF-generaldirektör på Transportstyrelsen. Det var ju en dag som vi alla missade helt. Det blev bara en liten notis i tidningen om att den tidigare generaldirektören hade fått sparken. Normalt hade man ju spärrat upp ögonen redan då. Men det var ju samma dag som Anna Kinberg Batra gick ut och la om Moderaternas linje när det gällde Sverigedemokraterna. Så all uppmärksamhet för oss politiska reporter var på en helt annan historia under ganska lång tid, under ett halvår faktiskt.
Ur Dagens Nyheter den 19 januari. Senast alliansen la fram en gemensam budget hösten 2014 så röstade Sverigedemokraterna på den. Det innebar att regeringens förslag föll, vilket fick statsminister Stefan Löfven att hota med nyval. Nu är alltså Moderaterna berett att fälla regeringen om Sverigedemokraterna stödjer en gemensam alliansbudget, uppger Anna Kinberg Batra. Kinberg Batra är inte beredd att förhandla om regeringsmakten med Sverigedemokraterna eller att regera med Sverigedemokraterna som stödparti, men öppna för att förhandla om politiken med partiet i riksdagens utskott.
Nej, men det är ju en sån sak som man i efterhand tycker är jättekomiskt. Det var verkligen 19 januari 2017. Det är ett sånt datum i svensk politik. Men det gör också att man går tillbaka och läser pappersversionen av Dagens Nyheter. Då ser man att det är en liten, liten notis som Mikael Holmström hade nog i alla fall, tror jag, kontaktat statssekreteraren på departementet och försökt fråga vad är det som har hänt här? Varför? För kommunikén stod ju bara att det har kommit en ny TF-generaldirektör. Det stod ju inte ens att hon hade fått gå, Maria Ågren. Normalt hade man reagerat på att en generaldirektör får gå, men den dagen, absolut. Det här var det som Anna Kinberg Batra meddelade var liksom ett stort besked i svensk politik. Det var en perfekt dag för att låta någonting annat hända. Jag tror inte att det var tajmat så, men det råkade bli väldigt perfekt för regeringen. Ingen lade märke till någonting.
Men tillbaka till
onsdag 26 juli 2017.
Karin Eriksson är på alliansens pressträff i Moderaternas nya kansli på Blasieholmen i Stockholm.
Där hade Anna Kinberg Batra stått bara en och en halv månad tidigare och förklarat att hon skulle göra en massa förändringar i sitt parti som svar på den häftiga kritik som riktats mot henne som partiledare. Så att hon hade precis fått stå där och försvara att hon var illa ute, och nu stod hon där istället med sina alliansledare, och tillsammans så hade de ett starkt budskap då till regeringen Löfven, nämligen att de var beredda att kalla in riksdagen och kräva och ställa tre ministrar inför misstroendeförklaringar.
Anna Johansson, Anders Ygeman, Peter Hultqvist.
I efterhand, när man kan vara efterklok, så kan vi verkligen fundera över varför de hade så bråttom och varför de inte lät den här historien koka ett tag till innan de agerade. Men där och då så kan man förstå att de tyckte att de hade momentum och nu skulle de visa handlingskraft. Det har ju ofta varit ett problem för den borgerliga oppositionen under de senaste åren att de har anklagats för att vara passiva, för att inte agera tillräckligt hårt. Det här är ju anklagelser som framförallt Sverigedemokraterna driver ganska hårt. Så att de kände väl ett behov av att flexa musklerna, och så gjorde de det.
Efter alliansens pressträff tar sig DN-reporterna Karin Eriksson och Mats J. Larsson till Rosenbad. Byggnaden där statsministern har sitt tjänsterum och där regeringen sammanträder och presskonferenserna brukar hållas.
Hjärtligt välkomna till regeringskansliet Rosenbad, där dramatiken tilltar, kan man säga, i det politiska spelet.
Det här regeringskansliet blir mer och mer svårtillgängligt, och framförallt då statsrådsberedningen och statsministerns kontor. Men det finns en liten grön park nära ingången till Rosenbad och där var alla journalisterna och där satt vi och där stod vi och där sände vi tv och där pratade vi på tomgång en hel dag. För det hände ingenting, det kom ingen pressträff.
Nu pågår det möten här bakom mig i regeringskansliet i Rosenbad där statsminister Stefan Löfven förmodligen då träffar flera av de här inblandade personerna.
Ganska kall julidag, jag fick gå upp på Drottninggatan och köpa en extra sjal och några tights för frös och jag hade inte räknat med att jag skulle stå utomhus hela den dagen.
Thomas Eneroth, gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna, har uttalat sig. Han har sagt att det ska komma ett besked under eftermiddagen, så vi inväntar då en presskonferens troligen här om någon timme eller så inne på Rosenbad med statsminister Stefan Löfven. Men i väntan på det ska vi höra med Karin Eriksson, DNs politikreporter, som ju har kommenterat den här historien under de senaste dagarna. Ja, Karin, Sveriges Television uppger till exempel nu att ett alternativ som diskuteras här inne skulle vara att hela regeringen avgår. Kan det stämma?
Absolut.
Det fanns ju uppgifter om att det skulle komma en pressträff. Det gjorde det inte. Istället kom det små olika uppgifter och läckor till olika medier. Och det, någon gång tror jag runt lunch, om jag minns rätt, så kom det här ryktet om att Löfven kanske skulle avgå. Och sen fick man ägna hela eftermiddagen åt att dels prata om det i tv, dels svara på frågor från redaktionen, dels fundera över hur man skulle hantera det här i text. Därför så länge det här ryktet fanns så var det som alla ville, kom Löfven och gå nu. Så jag fick bortsett från att frysa, sitta på en parkbänk och äta hemt sushi och ibland hemt kaffe, vi gick i omgångar och väntade hela tiden på att någon skulle ringa och säga att nu händer någonting, så händer aldrig någonting. Så fick man hela tiden tänka, men är det här realistiskt? Vad är alternativen?
Vad finns det fler för alternativ?
Alternativen är att han säger att han vill avvakta själva processen i riksdagen och sen ge besked om hur han går vidare, att han tycker att det är fel att de ska avgå, så låter han det vara. Ett annat alternativ, eller tredje alternativ då, beroende på hur vi ser det är ju att han låter de här ministrarna gå. Han konstaterar att de kommer inte få stöd vid en misstroendeomröstning och så får de avgå, så ersätter han dem och regerar vidare. Och ett fjärde alternativ i närheten av avgå, det är ju, alltså, att avgå kan man göra på två sätt. Man kan avgå och låta detta gå till en talmansrunda, man kan också utlysa ett extraval.
Vid middagstid på kvällen kommer beskedet. Presskonferensen kommer att bli på torsdagen. Alltså dagen efter.
Pressträff med statsministern.
Torsdag 27 juli.
Klockan 10.45 kommer statsminister Stefan Löfven att hålla en pressträff i Rosenbad. Insläpp från klockan 10.00 via Kopparporten. Ta med presslegitimation.
Ja, god förmiddag och välkomna.
Ödesdag för Löfvens regering.
Jag har övervägt olika handlingsalternativ. Jag väljer det som är bäst för landet.
Stefan Löfven ombildar regeringen.
Jag tänker inte försätta Sverige i en politisk kris. Jag kommer idag att redogöra för min regeringsombildning.
Här är Sveriges nya regering.
Om det bara kan vara tyst under tiden jag pratar så vore det. Tack.
Alliansen kritiska till Löfvens ombildning av regeringen.
Anna Kinberg Batras och Jimmy Åkessons hot om en misstroendeförklaring mot försvarsministern är helt oseriöst.
Stefan Löfven, jag kommer sitta kvar.
Regeringen styr landet och vi ska fortsätta vårt samhällsbygge.
Och hans lösning på det dilemma som han ställs inför var att låta två ministrar gå och behålla en. Du ser att han behöll Peter Hultqvist som försvarsminister. Peter Hultqvist är min försvarsminister, sa han.
Försvarsminister i min regering är Peter Hultqvist.
Det känns ändå som att han tog kontrollen över läget genom att bara förekomma.
Ja, det blir ett nederlag för regeringen. Jag skulle säga att det är nästan, hur ska en regering överleva att riksdagen tar ner tre ministrar? Det skulle vara ganska svårt. Han behövde ju föregripa den misstroende omröstningen på något sätt. Det var nödvändigt för honom att ta kontroll, men det smarta som han gjorde var just det här att säga att två ministrar hade begärt att få gå och att en tredje skulle vara kvar och försök rubba på honom. Det kommer inte att gå. Sen lät han ju förstå att han skulle sitta kvar även om han blev av med sin tredje minister och även om Peter Hultqvist skulle falla till riksdagen. Men uppenbarligen så hade regeringen en känsla för och en tanke om att det skulle gå att övertyga delar av borgerligheten att inte fälla Peter Hultqvist. De märkte ju att det fanns ett stöd för Peter Hultqvist bland borgerliga opinionsbilder, att han var den här ganska populära politiken över blockgränsen, att det kanske skulle kunna rädda honom kvar. Så det blev ju en ganska stor regeringsombildning. Om jag nu minns rätt så var det ju ett antal personer på den där pressträffen. Därför att det var då Tomas Eneroth som blev ny infrastrukturminister. Han var tidigare gruppledare. Anders Ygeman avgick som inrikesminister och blev ny gruppledare i riksdagen. Och så var det ju Helene Fritzon som blev ny migrationsminister. Man gjorde om arbetsuppgifterna på justitiedepartementet lite efter Anders Ygemans avgång. Och så var det Annika Strandhäll som fick ett ännu större uppdrag på socialdepartementet eftersom Stefan Löfven passade på att meddela att Gabriel Wikström hade lämnat sin tjänst. Och sen var det där i mitten så var det Stefan Löfven och Peter Hultqvist, och de stod som två tegelstenar. Verkligen, det var de här enorma breda skuldrorna bredvid varandra. Rubba inte oss, försök inte ens. I mitten av det här podiet på Rosenbad, det var en... Ja, det var väldigt mycket manlig pondus där under någon halvtimme.
Statsminister Stefan Löfven har tagit kommandot i en krisartad situation. Ett haveri, som han själv kallar det. Han stuvar om i sin regering, måste sätta den socialdemokratiska kronprinsen Ygeman på avbytarbänken och starkt försvara sin försvarsminister. Men på något sätt tycks en av de största politiska skandalerna i modern tid ändå ha gått hans väg.
Trots IT-skandalen, de rödgröna ökar försprånget.
I nästa avsnitt av DN Scoop.
Det är ju en sak som man tänker på när man sätter sig in i den här historien. Och den är komplex. Och i komplexa historier så kanske man inte alltid kan ha en syndabock. Det var den som gjorde fel och den personen har nu liksom tagit fallet. Har vi fått ett svar rent politiskt på Transportstyrelsen, krisen?
På pappret så tycker jag nog att regeringen Löfven har fått betala ett pris i form av att två ministrar faktiskt fick gå. Det är ganska mycket, det är ett ganska spektakulärt ansvarsutkrävande efter en affär av det här slaget. I praktiken så, och när det gäller opinionen, så tror jag inte att regeringen Löfven fick betala något högre pris. Så det är en annan fråga delvis. Och då är frågan, kom de för billigt undan? Finns det saker vi inte vet? Och då kommer man ju tillbaka till den här absoluta grundfrågan. Händer det något egentligen?
Det är en skop. Jag heter Alexandra Urismanotto. Du har också hört reportrarna Karin Eriksson, Eva Stenberg, Mikael Holmström och Mats J. Larsson. Ljuden från presskonferenserna kommer från DNTV och klippet från Alliansens pressträff från TV4 Nyheternas YouTube-kanal. Producerade och klippte gjorde Sandra Löv. Musik och slutmix av Beppo. Exekutiv producent Augustin Erba. Ansvarig utgivare Peter Wolodarski.